Kapitel 1. Väntan. Tidens hjul vrider sig. Åldrar kommer och åldrar går. Och de efterlämnar minnen som blir legender. Legenderna bleknar till myter. Och till och med myten är sedan länge glömd när den ålder som var dess upphov återkommer. I en ålder av somliga kallad tredje åldern, en ålder som ännu skulle komma och som sedan länge var förbi, uppstod en vind i dimbergen. Vinden var ingen början. Det finns varken början eller slut när tidens hjul vrider sig, men det var en början. Vinden svepte ner genom långsträckta dalgångar, blåfärgade av morgondiset över marken. I några av dem växte vintergröna träd, medan i andra marken var bar, i väntan på gräset och blommorna som snart skulle spira. Vinden ven över halvt begravda ruiner och kullstörtade monument, alla lika förgätna som de människor som en gång byggt dem. Den gnydde i passen, dessa vittrade fåror mellan bergstoppar täckta av evig snö. Runt bergstopparna svävade tunga moln vars töcken smälte samman med det vita. I lågländerna var vintern på tillbakagång eller redan förbi, men här uppe bet den sig kvar ännu en tid. Bergsluttningarna var strimmiga av breda vita snösjok. Endast de vintergröna träden bar fortfarande löv eller barr. Alla andra grenar var kala, bruna eller grå mot det nakna berget och den svarta jorden där livets gnista ännu inte hade tänts. Inte ett ljud hördes utom vindens spröda sus över snö och sten. Det var som om landet väntade. Väntade på att något skulle brista. Precis i utkanten av en dunga av fur och läderbladsträd satt Perrin Ibarra i sadeln på sin häst. Han röst till och drog den pälsbrämade manteln tätare kring sig. Så mycket det nu gick, med en lång båge i ena handen och en stor yxa med halvmånformat blad i bältet. Det var en god yxa av kallt stål. Perrin hade själv pumpat bälgen den dag då Mäster Luhan smidde den. Vinden ryckte i manteln, drog huvan från hans toviga lockar och letade sig in genom rocken. Han vickade på tårna för att försöka få dem varmare och vred sig huttrande i den höga sadeln. Men egentligen var det inte kylan som upptog hans tankar. Han sneglade mot sina fem följeslagare och undrade om de erfor samma föraning som han. Det han kände berodde inte bara på den väntan som de blivit hitsända för, utan på någonting mer. Rapper, hästen, rörde oroligt på sig och kastade med huvudet. Han hade döpt den gulbruna hingsten efter dess snabba ben. Men nu verkade det som om Rapper kände sin ryttares irritation och otålighet. Jag är trött på allt detta väntande. Att bara sitta här medan Moraine håller oss fast som i en tång. Ljuset bränner alla i sig där. När ska det vara över? Utan att tänka vädrade han i vinden. Starkast var lukten av hästar och därefter den av människor och människosvett. En kanin hade sprungit mellan ett par träd för inte så länge sedan, pådriven av fruktan. Men räven som jagade den hade inte dödat sitt byte här. Han insåg plötsligt vad han höll på med och slutade. Man kunde tro att all den här blåsten skulle ge en nästäppa. Han önskade det nästan. Och inte skulle jag låta Moraine göra något åt det heller. Någonting kittade svagt hans medvetande. Men han vägrade att hörsamma det. Han nämnde inget om sin känsla för sina följeslagare. De fem andra männen satt på hästarna med sina korta ryttarbågar redo och spanade lika mycket mot himlen ovanför sina huvuden som mot de glest träbevuxna sluttningarna nedanför. De föreföll vara helt oberörda av vinden fast den fick mantlarna att stå ut som fanor bakom dem. På ryggen hade var och en av dem ett tvåhandssvärd vars fäste stack upp över axeln genom en springa i manteln. Åsynen av deras bara huvuden, rakade så när som på en hårknut längst upp på gässan, fick Perrin att känna sig ännu mer frusen. För dem var detta vårväder. All mjukhet hade hamrats ur dem mot ett hårdare städ än han någonsin råkat på. De var scenarier från gränslanden mot stora fördärv uppe i norr. Där var natt bar med sig hotet om troll och räder, och där även handelsmän och bönder många gånger kunde bli tvungna att ta till svärdet eller bågen. Men dessa män var inga bönder, de var soldater och hade varit det nästan sedan födseln. Ibland förundrades han över hur de följde honom och fogade sig efter hans beslut. Det var som om de tillerkände honom någon särskild myndighet, någon kunskap som var fördold för dem. Om det inte bara beror på de vänner jag har, tänkte han bistert. Scenarierna var inte lika långa och storvuxna som han. Flera år som smedlärling hade gjort hans armar och skuldror dubbelt så kraftiga som de flesta andra mäns. Men han hade börjat raka sig varje dag för att få slut på deras skämt om hans låga ålder. Vänskapliga skämt, men skämt icke desto mindre. Han tänkte inte få dem att börja igen genom att prata om vaga aningar och känslor. Med ett ryck kom Perrin ihåg att också han var där för att hålla vakt. Han kontrollerade att pilen låg som den skulle mot bågsträngen och spanade ner genom dalgången. Den löpte bort mot väster och vidgade sig längre bort. Marken var strimmig av breda, ojämna band av snö, vinterns efterdyningar. De flesta av träden där nere klöste fortfarande mot himlen med kala vintergrenar. Men på dalens botten och längs sluttningarna fanns tillräckligt mycket vintergröna träd, tall- och läderbladsträd, till och med några höga, kraftiga jättegranar, för att skyla den som visste hur man skulle bära sig åt. Men ingen skulle vistas där utan någon speciell anledning. Alla gruvor låg långt bort i söder eller ännu längre norrut. De flesta människor ansåg att Dimbergen var en olycksalig trakt, och det var inte många som kom hit om de kunde undvika det. Perrins ögon glänste som polerat guld. Den kittlande känslan övergick i klåda. Nej. Han kunde skjuta undan klådan, men känslan av att någonting skulle hända ville inte försvinna. Det var som om han balanserade på randen till ett stup, som om allting omkring honom stod och vägde på en tunn ägg. Han undrade om någonting med fientliga avsikter dolde sig bland bergen runt omkring dem. Det fanns kanske ett sätt att få veta det. I såna här trakter, dit människor sällan kom, fanns det alltid vargar. Han slog bort tanken redan innan den hade fått möjlighet att ha riktig form. Då är det bättre att undra. Den kinariska styrkan var inte stor, men de hade spanare. Om det fanns något där ute skulle spejarna upptäcka det. Det här är min ässja. Jag sköter den, så får de sköta sina. Han hade skarpare syn än de andra, så det var han som först fick syn på ryttaren som närmade sig från Terrebonne. Inte ens han såg mer än en bjärt färgfläck på en häst som letade sig fram mellan träden i fjärran. Ena stunden syntes de, nästa var de dolda. En skäckig häst såg det ut som. Och det är då på tiden. Han öppnade munnen för att meddela de andra att han hade sett henne. Det var säkert en kvinna. Alla de tidigare ryttarna hade varit kvinnor. När Mashema plötsligt muttrade. Korp. Det lät som en svordom. Perrin lyfte hastigt blicken. En stor svart fågel seglade fram och åter över trädtopparna mindre än 100 steg från dem. Den kunde mycket väl vara på jakt efter sorkar eller as i snön. Men Perrin kunde inte kosta på sig att hoppas på det. Det verkade inte som om den hade sett dem, men den analkade ryttaren skulle snart komma inom synhåll. I samma ögonblick som han fick syn på korpen höjde han bågen, spände bågsträngen. Pilens fjädrar nuddade kinden, sedan örat, och släppte den, alltsammans i en enda mjuk rörelse. Han var vakt medveten om ljudet av smällande bågsträngar runt omkring sig, men hela hans uppmärksamhet var riktad mot den svarta fågeln. Plötsligt slog den runt i luften i en sky av nattsvarta fjädrar. Hans pil hade nått sitt mål. Korpen störtade till marken samtidigt som ytterligare två pilar ven genom luften där den just hade varit. Med halvt spända bågar skärskådade de andra kinarierna himlen för att se om den hade haft någon följeslagare. Måste de avlägga rapport, sa Perrin tyst. Eller ser han allting som de ser? Han hade inte menat att någon skulle höra honom. Men Reagan, den yngsta av kinarierna, mindre än 10 år äldre än han själv, svarade honom medan han la an en ny pil mot strängen på sin korta båge. De måste avlägga rapport. För en halv man för det mesta. I gränslanden var det skottpengar på korpar. Där vågade man aldrig utgå från att en korp bara var en vanlig fågel. Ljus, om hjärtbane såg allt som korparna såg skulle vi ha varit döda innan vi nådde fram till bergen. Reagan talade i lätt ton. Detta var vardagsmat för en kinarisk soldat. Perrin rös och det berodde inte på kylan. Någonstans i hans bakhuvud var det något som morrade fram en utmaning mot döden. Hjärtbane. Olika namn i olika länder. Själsbane och hjärtbite. Gravens herre och skymningens herre. Och överallt lögnens fader och den svarte. Allt för att slippa nämna hans sanna namn och dra på sig hans uppmärksamhet. Den svarte använde sig ofta av korpar och kråkor. I städerna var det råttor. Perrin drog en ny bredspetsad pil från kogret som vägde upp yxan på andra sidan höften. Må så vara att den är stor som en knölpåk, sa Reagan gillande med en blick mot Perrins båge. Men skjuta, det kan den. Jag skulle inte gärna se vad den kan göra med en man i rustning. Här bar kinarierna bara lätta ringbrynjor under sina enkla osmyckade rockar, men i vanliga fall kämpade de i rustning, män såväl som hästar. För lång för att använda från hästryggen, gruffade Masema. Det triangulära ärret på hans mörka kind fick hans föraktfulla grin att se än mer förvridet ut. Ett bra bröstharnesk stoppar till och med en armborstpil. Utom på nära håll. Och om första skottet missar hinner karn du skjuter på skära tarmarna ur dig. Det är just det, Masema. Reagan slappnade av en aning när himlen fortsatte att vara tom. Korpen måste ha varit ensam. Med den där tjuvflodsbågen slår jag vad om att man inte behöver vara så nära. Masema öppnade munnen igen. Sluta fladdra mera förbannade tungor ni båda, fräste Uno. Ett långt ärr löpte ned över vänstra halvan av hans ansikte och han hade förlorat ögat på den sidan, vilket fick honom att se ovanligt hård förut, till och med för att vara kinarier. Under färden upp bland bergen under hösten hade han skaffat sig en målad lapp att sätta för ögat, ett ständigt blängande öga i eldröd färg. Den gjorde det sannligen inte lättare att möta hans hårda blick. Om ni inte kan hålla era förbannade tankar på vårt förbannade uppdrag ska jag se till att ni får extra vakttjänst i natt så att ni får tid att lugna ner er så bränner med ljuset. Hans blick fick Reagan och Masema att tystna. Uno gav dem ett sista hetskt ögonkast men hans uttryck mildrades när han vände sig mot Perrin. Ser du någonting än? Hans ton var en aning barskare än om han hade talat med en överordnad kinarisk befälhavare eller Falderas furste. Men likväl fanns det något som antydde en beredvillighet att gå med på vad Perrin än hade att föreslå. Kinarierna visste hur skarp hans syn var, men de verkade inte tycka att det var något märkvärdigt med det. Detsamma gällde för färgen på hans ögon. De visste inte allt, inte på hälften när, men de godtog honom sådan han var. De tycktes godta vad som helst. Världen var stad i förändring, sa de. Allting spann runt på slumpens och förändringens hjul. Om någon hade ögon med en färg som ingen människas ögon någonsin haft, vad spelade det för roll nu? Hon är på väg hitåt, sa Perrin. Du borde kunna se henne vid det här laget. Där, han pekade, och Uno böjde sig framåt och kisade med sitt riktiga öga. Till sist nickade han klentroget. Det bränner mig någonting som rör sig där nere. Ett par av de andra nickade och muttrade dem också. Uno blängde på dem och de återgick raskt till att spana över himlen och bergen. Plötsligt insåg Perrin vad de bjärta färgerna innebar. En klargrön kjol tittade fram under en lysande röd mantel. Det är en av de farande, sa han förbluffat. Han hade aldrig hört talas om någon annan som frivilligt klädde sig i så starka färger och i så märkliga kombinationer. De kvinnor som de tidigare mött och sedan beledsagat ännu djupare in bland bergen hade varit av alla de slag. En tiggarkvinna i trasor som kämpade sig fram till fots genom en snöstorm. En handelskvinna som på egen hand ledde en rad med lastade packhästar. En adelsdam i sidenkläder och utsökta pälsverk som styrde sin gångare med röda tofsprydda tyglar och satt på en guldsmyckad sadel. Tiggerskan fick en börs full med silvermynt när hon lämnade dem. Mer än Perrin trodde att de hade råd att avvara. Tills adelsdamen lämnade efter sig en ännu rikligare börs med guld. Det var kvinnor av alla upptänkliga samhällsställningar. Och de kom ensamma från Cherubon, Gelden och till och med Amadeusia. Men han hade aldrig väntat sig att få se någon tillhörande True FN. En förbannad knåpare, utbrast Uno. De andra gav uttryck för lika stor förvåning. Regan skakade på huvudet så att hårknuten vajade. En knåpare skulle aldrig ha med det här att skaffa. Antingen är hon ingen knåpare, eller så är det inte henne vi ska möta. Knåpare, morrade Masema. Värdelösa ynkryggar. Unos öga smalnade till en smal springa. Tillsammans med det röda målade ögat fick det honom att se ut som en vildsint rövare. Ynkryggar, Masema, sa han med mjuk röst. Om du var kvinna, skulle du ha så förbannat gott kurage att du vågade rida upp hit, ensam och vapenlös? Om hon verkligen tillhör True FN, var det ingen tvekan om att hon skulle vara obeväpnad. Masema var tyst, men ärret lyste vitt på den spända kinden. Ljuset bränner mig om jag skulle det, sa Regan. Och bränner mig om du skulle det heller, Masema. Masema rättade till manteln med ett ryck och spanade demonstrativt upp mot himlen. Uno fnös. Ljuset givet att den där fördömda asätaren var ensam. Långsamt kom det raggiga brunvita stoet närmare. Hästen följde en slingrig väg över barmarken mellan de breda snöbältena. Vid ett tillfälle stannade kvinnan upp för att titta på någonting på marken. Sen drog hon huvan till manteln ännu längre fram över huvudet och manade sin häst vidare i långsam skritt. Korpen, tänkte Perrin. Sluta titta på den där fågeln och kom hit istället, kvinna. Förhoppningsvis har du med dig underrättelser som gör att vi äntligen kan komma härifrån. Om nu Moraine tänker låta oss ge oss av före våren, bränne henne. Ett kort tag visste han inte säkert om han menade Aisha Jane eller knåparkvinnan som tog sådan tid på sig. Om hon fortsatte på samma kurs skulle kvinnan passera dungen där de gömde sig med gott och väl 30 stegs marginal. Hon hade blicken riktad mot marken där skäcken satte hovarna och visade inga tecken på att hon hade sett dem inne bland träden. Perrin tryckte hälarna mot hingstens sidor och den tog ett språng framåt med snön yrande om hovarna. Bakom honom hördes Unos lågmälda order. Framåt! Rapper hade redan nått halvvägs fram till kvinnan när hon upptäckte dem. Hon höll in sitt sto med ett ryck och iakttog dem medan de formerade sig i en båge med henne i mitten. Lysande blå broderier i ett mönster som kallades cheerlabyrinten gjorde hennes röda mantel ännu pråligare. Hon var inte ung. Det syntes många grå strån i det av håret som inte doldes av kåpan. Men ansiktet bar inte många fåror, utom det ogillande väcket som bildades i hennes panna när hon lät blicken glida över deras vapen. Om hon var förskräckt över att möta beväpnade män mitt i hjärtat av de vilda bergstrakterna visade hon det inte. Händerna vilade lugnt på den höga knappen till hennes slitna men välvårdade sadel. Hon luktade inte av rädsla heller. Sluta med det där, sa Perrin till sig själv. Han gjorde rösten vänlig för att inte skrämma henne. Mitt namn är Perrin, goda fru. Om ni behöver någon hjälp så ska jag göra vad jag kan. Om inte, gå med ljuset. Men om inte Tuathan har fått nya seder är ni långt från era vagnar. Hon betraktade dem ytterligare ett ögonblick innan hon talade. Det fanns en mjukhet i hennes mörka ögon, men det var knappast förvånande hos en av det farande folket. Jag söker en kvinna. Det var en kort tvekan, men den fanns där. Det var inte vilken kvinna som helst som hon sökte, utan en Aes Sedai. Har hon något namn, goda fru? Frågade Perrin. Han hade frågat allt för många gånger de senaste månaderna för att behöva höra svaret. Men även järn blev fördärvat om man inte vårdade det. Hon heter... Ibland kallas hon Moraine. Mitt namn är Leia. Perrin nickade. Vi ska föra er till henne, fru Leia. Vi har varma eldar och med lite tur någonting att äta dessutom. Han lyfte emellertid inte tyglarna med en gång. Hur hittade ni oss? Han hade ställt samma fråga förut. Varje gång Moraine hade skickat ut honom till någon noga angiven plats för att vänta på en kvinna som hon visste skulle komma. Svaret skulle bli samma som det varit varje gång hittills, men han måste fråga. Leia ryckte osäkert på axlarna och svarade tvekande. Jag visste att om jag kom den här vägen skulle någon hitta mig och föra mig till henne. Jag bara visste. Jag har underrättelser att framföra till henne. Perrin brydde sig inte om att fråga vad det var för underrättelser. De nyheter som kvinnorna kom med gav dem endast till Moraine. Och för oss berättar Aes Sedai vad hon vill berätta, tänkte han. Aes Sedai ljög aldrig, men det sades att en sanning som en Aes Sedai uttalade inte alltid var den sanning man trodde sig höra. Nåja, nu var det väl för sent för sådana betänkligheter. Den här vägen, fru Leia, sa han och pekade upp mot bergen. Kenarierna föll in bakom Perrin, anförda av Uno, och följde dem upp för sluttningen. Gränslandsmännen betraktade fortfarande himlen lika mycket som den omgivande terrängen, och de två sista männen höll särskilt uppsikt bakåt. En stund red de under tystnad, frånsett ljudet av hästarnas hovar. Ibland trampade de genom gammal skare, ibland sparkade de upp grus och stenar när de passerade över sträckor med barmark. Då och då tittade Leia på Perrin, på hans båge, hans yxa, hans ansikte, men hon sa ingenting. Han vred sig besvärat under den forskande blicken och undvek att titta på henne. När han träffade främlingar var han alltid angelägen om att visa sina ögon så lite som möjligt. Slutligen sa han, det förvånar mig att få se någon av det farande folket här, med tanke på er tro. Det går att motsätta sig ondskan utan att använda våld. Hon sa detta med en enkelhet som om hon uttalade en självklar sanning. Perrin grymtade surt men muttrade genast en ursäkt. Om det bara vore som ni säger, fru Leia. Våldet skadar gärningsmannen lika mycket som offret, sa Leia fridsamt. Därför flyr vi undan dem som skadar oss, lika mycket för att skydda dem från att skada sig själva som för vår egen trygghet. Om vi använde våld mot ondskan skulle vi snart vara likadana som det vi kämpar mot. Det är med styrkan hos vår tro som vi strider mot skuggan. Perrin kunde inte låta bli att fnysa. Goda fru, jag hoppas att ni aldrig behöver möta trollocker med styrkan hos er tro. Styrkan hos deras svärd skulle fälla er där ni stod. Det är bättre att dö än att... började hon, men ilskan fick honom att avbryta henne. Ilska över att hon vägrade att begripa. Ilska över att hon verkligen skulle dö hellre än att skada någon, oavsett hur ond denne någon var. Om ni flyr kommer de att jaga ifatt er, och döda er och äta upp er döda kropp, om de ens väntar tills den är död. Hur det än blir slutar det med er död och att ondskan har segrat. Och det finns människor som är precis lika grymma, mörkvänner och andra. Fler andra än jag skulle ha kunnat tro ens för ett år sedan. Låt bara vitrockarna bestämma sig för att ni knåpare inte vandrar i ljuset, så får ni sedan se hur många av er som kan överleva genom styrkan hos er tro. Hon gav honom en genomträngande blick. Och likväl är du inte lycklig med dina vapen. Hur kunde hon veta det? Han skakade irriterat på huvudet så att de lurviga lockarna vajade. Skaparen danade världen, muttrade han, inte jag. Jag får leva bäst jag förmår i världen så som den är. Så sorgsen för att vara så ung, sa hon med låg röst. Varför så sorgsen? Jag borde hålla utkik, inte prata, sa han kort. Ni skulle inte bli glad om jag förde er vilse. Han manade på Rapper tillräckligt långt för att undvika någon vidare konversation, men han kunde känna hennes blick på sig. Sorgsen. Jag är inte sorgsen, bara ljus, jag vet inte. Det borde finnas ett bättre sätt, det är hela saken. Den kliande kittlingen i bakhuvudet kom tillbaka, men han var så koncentrerad på att ignorera Leias blick mot sin rygg att han ignorerade känslan också. De red upp över bergsluttningen och sedan ned igen, över en skogsklädd dal där en bred fors strömmade fram längs botten. Det kalla vattnet nådde hästarna till knäna. I fjärran syntes ett berg vars sida hade skulpterats till två höga gestalter. Perrin trodde att det kunde vara en man och en kvinna, men vinden och regnet hade för länge sedan utplånat alla säkra kännetecken. Till och med Moraine sa sig vara osäker på vilka dessa stoder avbildade och när graniten hade huggits till denna form. Bäckspiggar och små foreller pilade iväg från hästarnas hovar likt silverblixtar i det klara vattnet. En betande hjort lyfte huvudet, tvekade medan truppen kom ridande upp ur forsen och försvann sedan bort bland träden med långa språng. En stor bergskatt, grårandig och med svarta fläckar, såg ut att växa fram ur själva marken, lurad på sitt villebråd. Ett ögonblick betraktade den hästarna, snärtade till med svansen och störtade iväg åt samma håll som hjorten. Annars var det inte mycket liv i bergen så här tidigt på året. En handfull fåglar satt uppflugna på trädgrenarna eller pickade på marken där snön hade smält. Fler fåglar skulle återvända till höglandet om ett par veckor, men inte ännu. De såg inga fler korpar. Det hade hunnit bli sen eftermiddag innan Perrin ledde dem in mellan två branta berg vars snötäckta toppar alltid var kringgärdade med moln. Han styrde kursen upp längs en mindre ström som pålade ner över den grå berggrunden i en rad små vattenfall. En fågel drillade bland träden och längre fram var det andra som svarade den. Perrin log. Blåfink drillar, en gränslandsfågel. Ingen red den här vägen utan att bli iakttagen. Han gned sig om näsan och undvek att titta mot trädet varifrån den första fågeln hade kvittrat. Stigen smalnade av medan de red uppåt bland buskiga läderbladsträd och ett fåtal förvridna bergekar. Nu var den framkomliga vägen in vid strömmen nätt och jämnt så bred att man kunde ta sig fram där till häst. Och strömmen var inte bredare än att en lång kar skulle ha kunnat kliva över den. Perrin hörde Leia muttra för sig själv bakom honom. Han vred på huvudet och såg att hon kastade bekymrade blickar mot de branta sluttningarna på ömse sidor om dem. Ovanför dem klängde sig spridda träd fast i osannolika vinklar. Det verkade otroligt att de inte föll ned. Scenarierna red lugnt och lätt. De började äntligen slappna av. Plötsligt öppnade sig en djup oval sänka framför dem mellan bergen. Sidorna var branta, men inte på långt när så stupande som kanterna till den trånga passagen. Bäcken rann upp i en liten källa i bortre änden av sänkan. Med sin skarpa blick såg Perrin en man med kinarisk hårknut uppe i en ek till vänster om sig. Om det hade varit en rödvingeskrika som ropat istället för en blåfink skulle han inte ha varit ensam. Och vägen in hade inte varit så lättforcerad. En handfull män skulle kunna hålla den här passagen mot en hel här. Och om det kom en här så skulle en handfull män få räcka. Bland träden runt om i sänkan stod timmerkojor. Men om man inte tittade noga såg man dem inte. Så de personer som var samlade runt matlagningseldarna i mitten av sänkan tycktes först vara utan skydd. Färre än ett dussin personer fanns inom synhåll och inte många fler fanns utom synhåll, det visste Perrin. De flesta av dem tittade upp när de hörde ljudet av hästar och några av dem vinkade. Hela sänkan tycktes vara fylld av lukten av män och hästar, matos och brinnande ved. Ett långt vitt baner hängde slappt från en hög påle i närheten. På en stock satt en gestalt, åtminstone halvannan gång så lång som någon av de andra, försjunken i en bok som såg ynklig ut i de enorma händerna. Gestaltens koncentration sviktade aldrig. Inte ens när den enda ytterligare personen utan hårknut ropade: "Så ni hittade henne ändå? Jag trodde ni skulle vara borta hela natten den här gången." Rösten tillhörde en ung kvinna, men hon var klädd i en pojkes rock och byxor och hennes hår var kortklippt. En vindil letade sig ner i sänkan, fick männens mantlar att fladdra och vecklade ut baneret i hela dess längd. En kort stund såg det ut som om varelsen som avbildades där red på vinden. Det var en stor, fyrbent orm med gyllene och scharlakansröda fjäll, gyllene lejonman och 5 gyllene klor på varje fot. Ett legendomspunnet baner. Ett baner som de flesta inte skulle känna igen om de såg det. Men som de skulle rädas om de fick veta dess namn. Perrin gjorde en gest som omfattade hela scenen medan han ledde vägen ned i sänkan. "Välkommen till först drakens läger, Leia."